Han du skakade.
Nej,
men vad fan, jag är helt. Fan, jag kunde ha fått den där. Helvete, vad smalt. Hej och välkommen till Charlie och Mattias, höll jag på att säga. Ekonomi på riktigt för Charlie och Mattias.
Ja, det är ju första gången du säger detta. Det är Nej, inte som att vi har gjort det 200 gånger.
Men... Nej, men det är 200 idag.
Ja.
Hur känns det, Charlie Söderberg?
Nej, men det känns ju lite som att fylla år. Att det känns ju både kul och lite märkligt.
Ja.
Som så här, herregud, 200. Vi satte igång detta. Så sa vi att vi ska göra detta långsiktigt. Så jag ska inte sitta och ljuga och säga, vi trodde väl aldrig det skulle bli 200. För det trodde vi.
Mm.
Men det är ju så här, värdig punkt att stanna upp och titta till och gratulera sig själv. Att man bara i dessa dagar är man glad att man lever 200 avsnitt senare.
Ja, men alltså 2017 i februari. Det är ju snart 4 år alltså.
Mm.
Det är otroligt ju.
Mm. Hur är det för dig?
Att ha 200 avsnitt i ryggen.
Ja.
Ja, men det känns bra. Jag tycker att man kan säga att man har en podd. Det är ju så mycket poddar så. Och vi tyckte vi var sent på det. Vi skulle ju börja podda 2010 redan.
Mm.
Men sen hamnade vi på SVT och så kunde vi inte driva en kommersiell podd. Och då så kände vi ändå så här, nu är vi nog sent på det ändå.
Mm.
Men sen tycker jag så här, nu har vi fan en podd. Jag är jättestolt.
Det krävdes 200 avsnitt.
Ja, men det är någonstans. Så här, jag har gjort 10 avsnitt, det är ingen podd. Nej. Man kan inte säga att man poddar om man har gjort 10. Men
en mygga gör ingen sommar.
Nej.
Uh-huh.
Jag kan verkligen säga att fan, vi poddar.
Ja.
Uh-huh. Och det är fantastiskt. Jag tycker det är helt fascinerande att så många orkar lyssna på oss varje vecka. Det är ju så otroligt ärofyllt. Och tack för alla mejl vi får. Det är helt galet.
Ja, där har vi passerat 200 sedan länge.
Ja, det har vi gjort. Så det är otroligt roligt och... Vi märker också med gäster och sådär att folk hör av sig till oss och vill vara med. Och det, jag är skitstolt. Alltså.
Jag har lite svårt att prata. Jag är lite torr i halsen, känner jag.
Ja.
Har du någon lösning på det?
Ja, jag tyckte också. Vad ska man ta då tänkte du?
200 avsnitt, tänker jag. En avsnitt gjorde vi med ett champagnehus faktiskt.
Ja, det gjorde vi.
Så jag tog med mig en flaska Hatt och Söner champagne idag.
Jag sitter här nu. Får jag äran, eller?
Ja, ja.
Du skakade.
Nej.
Ja, men vad fan, jag är helt. Fan, jag kunde ha fått den där. Helvete, vad smalt.
En bra tryck
den
där.
Skål, helvete. Jag måste bara gå och torka av mig. Jag är dyngsur.
Ja.
Berätta vad vi ska dricka på kampanjen.
Det här är en 2013 som jag tog med mig. Det är en av mina bästa, tycker jag. Men här, kan det vara att jag vojade hit?
Fan,
hade du min väskan
så att den var kvar för att lägga vid.
Nej, men
det har du sett? Det ser ut som jag kissar på mig på hela ben.
Det är ju poddradio detta. Ingen som bryr sig om hur du ser ut, Mattias. Det...
Nej, men jag ser hur jag ser ut.
Jo, och vi har ju en gäst med oss också.
Ja, precis.
Ja.
Ja, exakt, så. Nu är jag tillbaka.
Ja. Nej, men som behöver se dig sitta här alldeles fuktig. Men...
Fy fan, vad jag berättar med. Ja, det var synd att det inte var tv den här gången.
Hälla upp nu
istället. Ja, jag ska hälla upp.
Och börja med damerna.
Ja, vi börjar med damerna. Ja. Och då är det så, vi har en speciell dam med oss som är så himla gullig och snäll och kommer tillbaka. Är det första, liksom, vad ska jag säga, gästen som är tillbaka? Vi har ju haft experter som har kommit tillbaka.
Nu satte du mig på pottan. Det vågar jag inte säga om det är första som är tillbaka.
Jo, det är.
Men det är den bästa.
Det är definitivt den bästa.
Ja, klokaste, snyggaste, trevligaste.
Så sjukt överdrivet. Har ni redan varit på flaskan?
Nej, inte ens som du ser. Men du, kom. Nej, men vi har gjort så här. Vi har ju alltså bjudit in då den här eminenta gästen för att prata och liksom intervjua oss lite grann.
Ja, vi tog ett riktigt jädra ärkeproffs.
Ja, ska man säga det som är Sveriges bästa intervjuare.
Ja.
Genom tiderna. Så
genom
får man ändå,
tiderna.
Så får
man skulle väl... nästan kunna tro att ni vill låna pengar.
Nästa. Nej, men så. Vi kan väl bara applådera in. Kattis Ahlström, välkommen! Superstor ära. Nu ska du också få lite skumpa här, ser du.
Ja, vad glad jag är. Fickorna, jag älskar er musik som ni har i programmet.
Ja.
Fick jag en sån nu när jag blev introducerad?
Du kan få en extra.
Ja.
Jag tycker den är så snygg.
Mm. Ska vi hälla upp till dig också, Charlie?
Ja.
Tack så jättemycket.
Det lilla som är kvar i den här flaskan.
Det var
en liten skvimp man fick.
Ja.
Men det är inte varje dag man intervjuar en champagne i kroppen. Och det är bara en glädje bara i sig.
Det tycker jag är problem i ditt liv.
Mer, skål på er,
mer
pojkar.
Åt folket.
Skål!
Skål!
Ja, Mattias har inte fått den.
Nej, du får halsa. Du kan ut på tröjan, Mattias.
Ja, ja, och byxan.
Du har nog lite i fickan där om du...
Ja, jag har ju det. Så. Mm. Den här var ju riktigt, riktigt bra. Mm. Alltså.
Det måste man väl säga.
Ja.
Mm.
Mycket trevligt.
Ja, legat och väntat sedan 2013 på att få vara med i sändningen. Mm.
Det är ju fantastiskt. Åh, mm. Oh, vad gott. Vad härligt.
Kan ni släppa taget nu då, tror ni?
Nu lämnar vi över oss i dina händer.
Ja.
Vad ska vi göra idag?
Jo, då kan vi beskriva för era kära lyssnare, som jag har förstått är många och lojala.
Mm.
Att jag önskar att de såg er nu. Dels därför att när ni öppnar dörren för mig här idag, och jag har inte träffat er på länge, så ser ni ut som två kungar. Jag kan inte riktigt komma på, men du har ju lite Gustav Adolf,
okay.
Charlie, den här med lite mustasch. Mm. Väldigt flott.
Ja, tack så mycket.
Och så ni, liksom det är som att ni har vuxit ihop, är det nu under corona, eller som ni är väldigt lika nu. Mm. Och du har något lite annat, på väg lite mer mot Vasaskägget.
Ja, det är lite
framförallt Vasaparsen på håret.
Vasaparsen har ni bägge två. Men mest du, ja. Mattias.
Men det är ju coronafrickan.
Ja,
okej.
Okay.
Mm. Ja, ni är jättefina.
Tack.
Ja, tack.
Och ni sitter under kristallkrona, det är väldigt tjusigt också. Och sen hur ni har lagt mickarna behöver vi inte prata om, men det ligger på olika kuddar och värmeljus och annat.
Vi har ju liksom coronanpassat, vi är annars i en studio. Men det blir
så trångt, så vi vill hålla lite avstånd här.
Ja, det är smart. Ja, 200 program, ja. Hur känns det?
Sportjournalistikfrågan.
Mm, vi tar den först.
Det som jag redan när vi började tänkte så här, hur kommer det här gå? Det är så här, har man något att säga så länge? Kommer ta slut på ämnen. Vi fick faktiskt ta ett möte när vi gjorde en Excel och bara, det här ska man kunna ta, det här ska man kunna ta, det här ska man kunna ta. Så det roligaste med 200 är att jag är inte orolig för 100 till, liksom att det finns ämnen att ta, vinklingar att ha. Sen så tycker jag väl att vi också hittat formen. Det var jobbigare att podda i början, liksom. Mycket prestations... ångest kanske var att ta i, men nu känner jag mig väldigt trygg med våra lyssnare och jag känner mig trygg med sammanhanget, så att jag är en ganska pigg 200 avsnittare, tror jag.
Och vi, ja, men som jag var inne på lite tidigare, det är så kul med all respons vi får, så det är verkligen inget svårt med ämnen. Jag har en kompis som har en YouTube-kanal som handlar om flygplan, och han är inne på, jag vet inte hur många avsnitt han har gjort, och då kan man tänka så här, hur mycket kan man prata om ett flygplan? Så att, men ekonomi, alltså, för det var ju verkligen en oro från början. Hur kommer vi kunna göra det intressant? Vi börjar med så här, okej, vi kan prata lån, vi kan prata bostäder, vi kan prata, och sen då? Liksom.
Ja.
Men ja,
allt är ekonomi, enligt er då förstås.
Ja, enligt oss.
Men alltså, kommer ni ihåg första gången, hur länge har ni jobbat ihop?
Vi har jobbat ihop sedan 2006 med vissa luckor.
Ja.
Vad gjorde ni då 2006?
Vi träffades på Fleminggatan på ett café för att de skulle kolla om Mattias och jag funkade i rutan ihop.
Inför
Lyxfällan. Jag var rekryterad som programledare och sa jag vill tycka att vi ska vara två. Så man får höra liksom pratet, hur vi tänker och vad som pågår. Annars blir det bara någon så här trollkarsföreställning. Liksom, utan man måste få vara med bakom. Och då hittade de Mattias. Och så då satt vi på ett café. Och då fick jag ett mycket, mycket seriöst intryck av Mattias. Mattias
seriöst?
Var, ja, han visste vad han pratade om, han var på riktigt, han ställde frågor. Men alltså jag bara försökte få vara med. Så var Mattias upptagen med att kolla, hur kommer det här vara, hur kommer vi göra, hur kommer det bli? Så att det var först i efterhand jag förstod att han var ju lika grön som jag var. Och typ nästan lika gammal. Men jag tänkte från början att... I'm playing with the big boys now.
Mm, liksom.
Det var exakt det vad han gjorde.
Och vad fick du för intryck?
Tvärtom fick jag. För att de kom fram till oss och frågade så här.
Att jag var så jävla junior och grön och korkad.
Ja, nej, men alltså, det som var roligt var att de kom och frågade, vill ni ha kaffe på det där kaféet? Och då var det självklart att man ville ha en kaffe. Men då sa Charlie... Nej, inte kaffe, men jag vill ha te. Gärna rött te.
Oj, oj, oj.
Och då kände jag, åh, vilken jobbig fan. Ska jag hänga med det här? Inte för att det är något fel med te, men det var liksom på sättet han uttryckte att ville ha rött. Jag tyckte det kändes jävligt löjligt. Och sen tog jag en upplysning på karn.
Ja.
Gjorde du det?
Ja, jag tog en UC, för jag tänkte, vad ska man jobba med för typ?
Det där, alltså, det är nästan bara du som skulle få för
det. Har du aldrig tänkt att du har tagit en upplysning. Inte ens efter date 3 kommer man ju på att jag ska ta en UC på den här.
Faktiskt inte.
Nej.
Men det hittar du något?
Nej. Nej, det är därför vi
han
sitter här.
Han hade inte känt en spänn. Fanns ingenting på huset.
Nej, bra, nej, men vi sitter ju här, så att, nej, det gick bra.
Men
gick
så ni blir förtjusta helt enkelt.
Mm.
Ja, och sen så var det ju en väldigt liksom brant liksom lära känna kurva. Att kastas in i tv som inte vi hade gjort tidigare i ett format ingen hade liksom riktigt listat ut innan. Vi gjorde ju väldigt många timmar med att försöka lösa problem, så det var nog en liksom lumpen grej, kan jag tänka mig, jag som inte gjort lumpen, med att man, liksom, man fogas ihop av det där.
Såklart. Och första Lyxfällan, det, får man säga, det skilde sig lite från Lyxfällan idag, får man ju säga. Eller i alla fall tycker jag som tittare det.
Ja, då ska jag berätta en hemlighet för dig. Mm. Jag har inte sett ett enda avsnitt sedan jag slutade.
Varför inte det?
Vi slutade för att vi var så förbenat trötta på oss själva. Och så att jag har svårt att se ett avsnitt utan att höra min egen röst i det. Så det är ingen kritik av hur det görs. Det är bara som att jag är så klar med det. Så att det liksom...
Jag är skitstolt över att vi gjorde det där och att vi gjorde det väldigt, väldigt bra.
Jag är jättenöjd med det vi gjorde, men när vi var klara var vi ju verkligen klara.
Jo, men sen var det ju att programmet tog sig en väg som inte vi ville. Alltså vi kände att de som var med, deltagarna, hade andra typer av problem än ekonomiska problem. Och vi är inga utbildade psykologer, någon av oss. Så någonstans så kände vi nog att vi var klara med det.
Det är lite det som man får lite ont i magen nu.
Ja, deltagarna börjar ju spela sig själva liksom. De börjar ju så här gå in i sin egen roll och det var saker. Men sen har jag har sett något avsnitt och jag tycker de som gör det jättebra. Jag tycker de som gör det nu gör det, att jag har sett någonting. För jag känner Magdalena lite grann som är en av dem. Så jag har tittat lite. Men det är ett annat program egentligen.
Alltså för ekonomi, vi pratade lite om det när jag var gäst, kommer jag ihåg. Att ekonomi, det älskar ju ni. Och för många är det ju bara, man vill inte höra talas om det. Eller så lägger man ut det på någon annan, så vill man inte tänka på pengar och ekonomi. Det är kanske helt omöjligt för dig förstå, men så är det ju. Du vet ju att många känner. Mm. Varför älskar ni ekonomi så mycket?
Jag ska börja. Mm. För mig är ekonomi läran om hur man får ut det från livet man vill ha ut. Och jag kan inte förstå hur man kan tycka att det är tråkigt. Hur kan jag få bo där jag vill bo? Hur kan jag... Alltså för mig har jag en rad ekonomier. Jag har en kroppsekonomi som handlar om vad jag stoppar i mig och hur jag rör mig. Jag har en pensionsekonomi som handlar om hur jag ska kunna tjäna pengar även när jag inte jobbar. Jag har en kärleksekonomi som handlar om hur ofta jag köper middag och städar hemma och kramas. Att vet, så för mig är det nog att jag tror att jag älskar ekonomi för att jag har inte gjort någon skillnad på pengaekonomin och de andra ekonomierna. Det är liksom, för mig är det bara en del av livet, och jag tycker det är roligare att dricka champagne än att dricka Cola Light. Jag tycker det är roligare att kunna vakna på morgonen och veta att jag har kvar råd att bo kvar oavsett om räntorna har gått upp eller ner. Så därför engagerar jag mig i det. Men jag tycker inte att, jag är inte som att jag har någon Excel-kärlek egentligen, utan det är ju den livsstilen som följer med att ha flöden in i livet.
Men om man då tänker tillbaka på de här paren eller gänget ni träffade till exempel på Lyxfällan. Det finns ju många som har det sådär och som kämpar med sin ekonomi, som vaknar varje dag och har ångest över att man inte har pengar. Då kan man tycka att det är hur gott som helst med champagne. Så hur ska man då tänka att det ändå är roligt med ekonomi?
Ja, alltså jag vet inte om man kan tänka att det är roligt. Alltså man kan ju tycka, jag tror att det börjar, jag tror så här, man tycker saker är roligt därför att man är insatt i det. Så det är liksom en ond cirkel, någonstans får man börja. Det man lär sig någonting om, det kan man någonting om. När man kan någonting om så gör man någonting om det, och då tycker man att resultaten är kul och så lär man sig lite mer. Och så blir det som en god spiral eller en ond spiral. Liksom.
Men tror du att om man har dålig ekonomi, tror du att man kan få bättre ekonomi bara för att man tycker att det är roligt?
Tveklöst. Tveklöst. Det är bland annat därför vi gör den här podden. Inte för dålig ekonomi, men för att alla, om de hade lite mer lust, lite mer engagemang, oavsett vilket område. Nu råkar vi jobba mycket med pengar, men så är det klart att det kommer resultat.
Din kärlek?
Min kärlek är till ekonomi är... Jag vill bara på det du sa där med ekonomin. Och så här, många av de som lyssnar på vår podd har vi förstått har ju väldigt mycket koll och tycker det är kul med ekonomi. Men vi får ju också väldigt mycket mejl där många säger så här: tack, ni har verkligen räddat, vi har börjat tänka om. Vi har sparat, nu vi börjar spara, nu börjar lyssna på en podd, nu har vi fått ihop 1 miljon och sånt där. Så det är ju liksom otroligt inspirerande, så att det går ju definitivt, vill jag säga, att få ordning på ekonomin. Men för mig är det nog att jag har varit en kontrollfreak från början, och det är lätt att få ordning på pengar, och det går ihop liksom. Att jag blir tillfredsställd av att ha ordning och reda på mina, det liksom, ekonomin blir symbolen för ordning och reda. Jag skulle aldrig låta en hemma att en list inte är färdigspikad. Eller jag klarar inte det. Jag vill liksom göra klart. Jag vill ha det liksom så. Och då blir jag tillfredsställd i hela själen. Sen jobbar jag ju hårt på att inte vara så kontrollig. Alltså jag försöker ju, genom åren försöker jag hela tiden bli lite mer skön och lite mer loose. Och lite, men ekonomin måste jag ordna.
Vem har bäst ekonomi av er, skulle ni säga?
Hur definierar du
ja,
bäst?
Men jag säger sanerat, ordning och reda, bra sparande, bra pensionsfonder och så vidare.
Ja, då, med den definitionen så tror jag definitivt att det är Mattias. Mattias driver ju bokföringsbyrå och är ju, du hör ju när han pratar att det finns en grundläggande rädsla i botten här, att jag måste ha ordning och ha rätt lådor. Mm. Så jag tror att Mattias har nog fyllt på med fler sådana grejer. Medan jag har mer kanske använder ekonomi som ett lustfyllt område. Där jag satsar, jag startar bolag, jag hittar på nya grejer, jag investerar i utbildningar och konstiga grejer. Så att jag tror att min ekonomi är nog betydligt vildare.
Lite mer risktagande då är du än vad Mattias är.
I livet vet jag inte, men när det gäller pengarna så är jag definitivt mer risktagande än vad du är, Mattias.
Ja, det får man säga. Ja. Mm.
Mm. Det är ytterligare intressant så tycker jag. Vet man det så här, vad tjänar man mest på? Att ta lite risker eller sitta säker i sadeln?
Tjänar mest pengar på?
Ja.
Oftast tjänar man ju mest pengar på att sitta still. Men jag tycker ju att jag får ett roligare liv.
Ja, det är värt det helt enkelt. Och när det slår till så slår det till.
Jo, men det är klart. Lite risk vill man ju ha, det vill jag också ha i livet. Och då har man en god ekonomi så kan man kosta på sig att ta lite risker. Och då är det ju jävligt roligt när det händer. Och då blir det ju lättare. Det är ju som att det är lättare att skita när arslet är fullt.
Så där kan man uttrycka det också.
Skulle man kunna säga.
Vi är inte som natt och dag där. Vi är ju ganska lika. Men,
ja,
frågan var ju...
men jag bara menar så här, att ju bättre ekonomi man får, ju mer risker kan man ju ta. Och det kan ju vara lite orättvist. Jag tycker ju att samhället och, liksom, är jävligt orättvist. En del har inte de förutsättningarna ens.
Ja, det är väldigt dyrt att vara fattig. Det är väldigt billigt att vara rik.
Mm.
Och man behöver inte ha bunden ränta, man behöver inte ha massa försäkringar, man kan minska sina fasta kostnader till ingenting. Man behöver inte ha en bil, utan jag kan liksom ta en taxi när det behövs, däremellan kan vara utan. Men har man lite pengar, så jag måste se till att jag kan gå till jobbet, jag måste ha råd att bo kvar, jag måste se till att räntan. Så det är det som är orättvist. Ja, det är orättvist att har man lite pengar, då är det oftast dyrare.
Om man har lite pengar och vill ha mer pengar, finns det något så här, det här är det första du ska göra? För att komma upp en nivå.
Det är så att här har vi väldigt olika svar. Men...
Ja, men kör du.
Det är roligt för det jag vill se vad ni har för olika.
Nej, men då skulle jag ju säga till exempel att lyssna på såna podd eller läsa en bok. Eller på något sätt skifta förhållningssättet till ekonomi så att det blir mer lustfyllt. Det leder till en rad att man börjar se andra saker, så börjar man göra andra saker, så får man andra resultat. Men så att kan man börja programmera om sin attityd till ekonomi så får man mer... Då rasslar liksom resultaten hela vägen ner i det praktiska. Det är liksom som att om du vill ta hand om din fysiska hälsa. Enkla tips, gör armhävningar varje morgon. Ja, absolut. Men kommer det att hända efter 3 veckor då? Mm. Men om man förändrar sin förhållande till kärleken till sin egen kropp. Ja, men då kommer man väl lista ut vad helst man vill lista ut då, om 3 år med armhävningar. Liksom. Så där börjar jag. Det är därför jag jobbar med ekonomi. Liksom med coaching, med förändrarbeteende, med utbildning. Därför att jag tror att genom att förändra hur vi ser på världen, i det här fallet på pengar och oss själva och pengar, så kan man göra mycket större impact i människors liv än att bara komma med tipslistor och säga så här, månadsspara varje månad, se till att du förhandlar räntan. Jo, den artikeln har ju alla redan läst.
Ja, och det släpper man som du säger efter ett tag säkert.
Och jag håller med om det, men jag tror också att det är viktigt att man måste börja, dels att komma igång, men innan man gör det så måste man ta reda på var man står. Ja. Det är en sån här jättetråkigt klyschigt, men det är så oavsett vad du ska börja med, om du ska ta om din fysiska, om du ska ta hand om din fysik eller vad du ska göra, så behöver du veta var du står och vad du har och vad du börjar med. Och får du inte ordning på grund, om du inte vet vad du har för avtal, om du inte vet vad du betalar i månadsavgift eller vad du har för ränta, så är det ganska meningslöst också. Man måste ju liksom förstå det. Och det är ju inget svårt. Det handlar ju bara om att bestämma sig.
Mm. Ja, det är ju jävligt fascinerande.
Jag ler lite för att han är ju min agent, Mattias. Och den där, han har något så strängt också över sig. Han kan se så snäll ut. Mm. Sen kommer den där blicken och så tittar han, lägger han ut lite på snä, så känner man...
Mm. Är
man känns lite rädd, och inte bara rädd utan lite, det tickar igång i mitt huvud att jag har så dålig koll, men jag har blivit bättre. Men nu ska vi inte prata om mig. Vad skulle ni säga att, vad har ni för olika roller då? Har ni liksom funderat på det, eller har det bara utkristalliserat sig att ni har blivit olika?
Vi har olika roller och det har utkristalliserat sig. Men det är inte oklart för oss vad det är. Jag är ju den lite galnare, driva på, testar åt olika håll. Svarar oftast först på frågor som du hör och sådana saker. Mm. Så jag kommer oftast in med mer energi och Mattias är den mer grundande. Men lugn nu Charlie. Nu måste vi låta gästen få svara också. Eller nu måste jag vara motspela jävlas advokat och säga det är inte alla. Så att Mattias är ju ett ankare och jag är lite mer fart i vinden kan man säga.
Trivs ni med de här rollerna? Jag tror att alla är överens. Det är väl så vi hör er.
Ja, jag tycker... Nej, men det var nog så ganska tidigt.
Jag tror, det skulle vara konstigt fråga, om vi skulle...
Det är ju hur vi är.
Så. Vi kan inte gärna vara något
annat. Nej, vi kan inte vara något annat.
Jag kan inte vara tyst och mystisk hur mycket jag än försöker. Det går inte. Nej, det
har ni försökt någon gång? Skulle
jag försöker ofta. Går ofta in och tänker så här, nu ska jag vara lite... Nu ska jag låta... Den här gästen har Mattias fixat. Det här är ett ämne som han brinner jättemycket för. Nu ska vi prata om elbilar en hel timme. Jag tar lite baksäte här... Ja, det håller inte så många minuter innan. Nej, här måste jag avbryta er röster för att säga, men herregud, vad är det där? Men sen så också bakom podden, så du är ju mycket mer... Där har ju rollerna utvecklats, att du jobbar mer med gästbokningar och sådana saker. Och jag har jobbat mer med klippningsfrågor och sådana saker. Och liksom, så där har vi ju liksom... I början gör ju alla allt och sen på något sätt så landar man i så här. Det där löser du, så löser jag det här.
Mm, ja, men så är det.
Vad är, om ni tänker tillbaka nu, 200 avsnitt är så vansinnigt mycket ju. Är det något som sticker ut som ni kommer ihåg som var så här topp?
Avsnitt med 4 tror jag.
Vad var det då?
Det var en tjej som...
Kattis.
Ja, hon är ju festlig.
Hon är festlig. Ja. Men du var inte så jävla festlig.
Nej,
på det avsnittet.
Det var jag inte, för jag var rädd.
Ja, sen hade du varit med i någon podd innan som du hade blivit några skriverier om, kommer jag ihåg.
Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Så jag var orolig för att
folk skulle
säga. Så du
var lite orolig, ja, och podden var ny. Så du var lite, för att prata mer om bajs, så var du lite skitnödig.
Mm. Ja, det kanske jag var. Jag så jävla bra var jag inte då.
Nej, du var ju inte så.
Jag var rädd för att jag skulle säga, att du skulle, ja det gjorde ni väl också, ni tvingade mig att säga att jag storhandlar på 7-Eleven och sånt där. Att jag blev en lyxfälla.
Nej, men en som sticker ut faktiskt, som har blivit ett begrepp som jag tänker på, så är det, vi hade Jonas Mårtensson som är vd för Mojang som har Minecraft. Han myntade det här begreppet admin, för just det här, att om man har så mycket pengar som han har, så när man är klar för många generationer framåt, så här, hur mycket båtar vill man ha, bilar? Men just som han sa, att det här med admin, man bara skapar mer admin i livet. Och att försöka skala bort sånt. Det där har liksom, det har blivit som ett begrepp för oss. Mm. Som ett mantra som vi liksom... Så här, vad ska man ha alla saker till? Bilen ska ta sig upp, eller säga, båten ska ta sig upp och bilen ska servas. Oavsett vad det är, om det är en lyxferrari, så är det en massa jobb. Mm. Så det är också ett perspektiv på det hela. Även om man har så mycket pengar så att man inte kan rama dem, så är det inte per automatik så att man ska ha mer saker.
Ett avsnitt som har gjort avtryck för mig, det är avsnittet vi gjorde med beslutsdoktorn Ari Riabacke, som pratade om förmågan att fatta beslut.
Ja.
Det har jag använt mycket av och tänkt mycket på, så att man engagerar sig i rätt beslut. Vi kommer ju aldrig sluta skoja om det här med att han sa så här: jag tar till exempel alltid pizza nummer 9. Liksom man läser
bara för att slippa hålla
på. Men vad spelar
det
för roll? Alla pizzor smakar likadant. Har man otur får man muskler, men det får man liksom leva med. Så får man engagera sig i de viktigare besluten. Så det tyckte jag var... Det var provocerande och ganska talande för hur mycket inom ekonomi i det här fallet, med uttaget, där vi håller på att engagera oss i det som inte gör skillnad bara för att någon trycker upp det i ansiktet och glömmer bort då och fattar besluten som på riktigt är viktigt.
Så men sen kommer man ihåg, om man nu ska sitta här och slå sig för bröstet lite, men att vi har haft så mycket olika typer av gäster är så jädra kul. Från att vi har haft Per Bolund som minister och extremt, liksom, vad ska vi säga, som han är seriös och den rollen, till att vi har haft Patrik Arve från Teddy Bears som kommer upp i pyjamas liksom, och bara öser på. Till Dileva som har suttit och sjungit med gitarren, till vad det nu har varit. Och just den här mixen är ju så vansinnigt kul.
Och ändå kunna hålla sig till att prata om ekonomi.
Ja, försöka i alla fall. Ja, men det har vi verkligen lyckats med, tycker jag.
Dileva är ett roligt avsnitt när vi kom in på andningsekonomi. Hur det flödar in och hur det flödar ut. Och vi fick meditera tillsammans med honom.
Ja, vi satt faktiskt och mediterade. Det var ingen bra poddradio, men det var roligt. Men alltså, den grejen tycker jag är så vansinnigt kul. Att vi har högt och lågt verkligen. Att vi har alla, och därför är det så jävla roligt att gå till jobbet när det kommer till podden. Det är ju bara roligt. Det är liksom lustfyllt. Och det är väl så att projekt ska vara helst.
Har Ingves varit här?
Ingves har inte varit här och det är faktiskt en som står på vår lista som vi borde ha kontaktat. Men det är, jag har inte vågat riktigt, tror jag.
Men har ni någon drömgäst där förutom om han kanske är det då?
Ja, vi har en som vi har utlyst flera gånger och det är att det skulle vara kul att prata med Göran Persson eftersom han var finansminister under den tiden vi hade 500% i ränta och sådana saker. Liksom så här. Det skulle vara spännande att höra liksom, nu när han kan prata vi, lite efterhand.
Ja, men sen bor vi grannar på landet. Jag skrev ett jättegulligt mejl tyckte jag själv. Jag tyckte så här, det här kan han ju inte bara säga nej till. Men jag fick inte ens ett svar. Så att, det kanske du kan
göra. Förlåt, det får jag hjälpa till med. Sen, ja. Men hörni, eftersom ni då är väldigt flotta bägge två så där, och är vana sen förr har varit i tv. Du brukar säga att du inte alls längtar tillbaka. Men finns det ingenting som ni saknar? För radio är ändå radio. Och tv är tv.
Det ett annat genomslag. Det är ju svårt att invända mot att så är det ju. Tv, tv och radio, radio. Något vi längtar tillbaka till.
Jag svarar medan han tänker, nej det gör jag inte. Men skulle det komma ett riktigt bra format. Alltså skulle man kunna göra tv av den här podden? Nej, det skulle man inte. Men alltså den man kan tillföra, där vi är bra. Där man riktigt tillför någonting och att det skulle ge någonting för tittaren. Då skulle jag kunna tänka mig att göra det. Men det, jag tror inte att det kommer hända. Det finns liksom inte i min värld just nu ändå.
Nej, jag är också ett sånt självgott svar. Att jag längtar inte tillbaka. Men jag skulle gladeligen komma tillbaka till tv. Därför att det finns en rad program som borde göras, som inte görs. Där man sitter och vrider sig i soffan och tänker så här, men hur kan man göra ekonomi så tråkigt? Eller hur kan vi undanhålla människor all den här informationen? Så TV har ju liksom ett genomslag. TV kan ju vara lite showigare och lite roligare och visuellare liksom på ett sätt. Det här är ju en väldigt intim kommunikationsform. Vi sitter ju liksom,
ja, man kan få fler att titta och lyssna som kanske inte hade tonat in i första taget.
Vi har i alla fall ett par tv-format som vi har liksom sagt så här, om någon vill köra detta så är vi game, därför att vi har liksom, det finns program som borde göras, så kan vi vara till för att de faktiskt blir gjorda, då hade vi varit beredda att göra det. Men annars är tv väldigt, väldigt opraktiskt. Det behöver jag inte berätta för dig. Det vet ju du allt om.
Ja, man kan ju inte sätta mickar på i värmeljus och sidenkudde som vi har gjort.
Och man måste vara där, man kan aldrig skicka någon annan. Och nej, det är ju alltid Bräkne Hobby man ska spela in. Det är ju aldrig...
Liksom. Men sådana program är det ju det.
Så att det är ju ganska svårförenligt med att driva företag och ha familj och göra tv. De tre ihop är ju väldigt svårt. Jag kan ju titta tillbaka på den tiden och tänka att det var inte så schysst mot mig själv. Mm. Att göra tv och ha Primus liten och försöka vara entreprenör var ju det var ju slitsamt.
Mm. Det är ju det. Men hörni, ni är på tal om familj. Ni har ju familj bägge två. Varsin frua hemma vid. Men om jag tittar på program nu som heter Första dejten, första kärleken, någonting.
Ja, det såg jag någon som
de träffas på restaurang för första gången och så har de sin dejt. Och då tänkte jag på, det var ett program, då hade hon, tjejen då, hon plockade upp sin rosa bibel. Det vill säga, jätteviktigt för henne, kanske då, att han också tyckte det var skojigt. Med bibeln. Och det tyckte han inte. Och han hade en massa tatuering. Så det var en ganska dålig match. Jag förstår inte hur de har matchat ihop dem. Fast också ett rätt roligt.
Jag förstår att de har matchat ihop precis exakt så.
Men då...
Hon var, gud vad spännande. Jag har ingen aning om hur detta ska leda.
Hon var ju oerhört besviken. Jo, det är ju jättelångsökt. Men jag tänkte så här. Ja, men hur mycket... Då är ju då bibeln då. Kristus för henne viktigt. Helt, får man respektera. Men hur mycket är liksom, om ni skulle dejta nu, jag menar ni är ju gifta, ni ska ju inte göra det, men om ni skulle gå på en dejt och så kommer dejten och så känner ni, ja, ni tittar ner handväskan och det är en jävla röra där och man hör att det här är ingen person som överhuvudtaget är intresserad av ekonomi, möjligen lite slafsig när det gäller pengar och så vidare. Är det någonting så här, skulle det vara jobbigt för er? Är det så mycket?
Frågar åt en kompis Kattis eller?
Jag känner att jag stammar fram det här.
Ja, det skulle vara jobbigt.
Ja, för mig är det ingen dealbreaker. För mig är det mycket viktigare att, och det handlar inte bara om flickvänner utan människor i mitt liv överhuvudtaget som fortfarande är levande, som är undersökande, som är växt, som inte har bara stagnerat och tröttnat och så. Jag bestämde mig 84 för att det var Bregott som gällde. Så att jag menar, om man inte är i topp i alla områden, det har jag lite problem med. Men om man ska framhålla att man är ingenjör i botten, då får jag problem med.
Vad jag menar är detta, är det viktigt, är det som en religion, är det så här, man behöver,
nej,
det här var man
nej,
delar.
Nej. Nej, men skulle det vara väldigt rörigt eller alltså att det inte finns någon, det skulle jag ha lite svårt för.
Men Mattias och jag sitter ju aldrig och delar upp en nota.
Utan?
Nej, men någon tar det väl då? Ja. Alltså så här, vi är ju inte så, så hela poängen med att ha engagerat sin i sin ekonomi är för att man inte ska behöva vara så jädra skitnödig då, om vi ska fortsätta på den liksom, just det. Temat. Så ibland tror jag att folk tror att vi sitter och har ekonomi, liksom pengaperspektivet hela dagarna, som att det är det
dela
vi engagerar
oss.
Liksom,
okay.
Som att jag ska ha åsikter om min fru och naglarna eller liksom, tycker, nu är det dyrt med god lördagsskola. Jag gör ju allt jag gör för att slippa.
Har din fru koll på ekonomi?
Ja, det har hon. Vi har ju olika roller.
Hon har benkoll, ja.
Hon har ju mycket mer koll än min fru, du och jag tillsammans, ja, kan man säga. Ja.
Men jag vet inte om jag tror på er riktigt faktiskt. I längden, Charlie, om du hade någon som var liksom, oj, alla är slut, jag har inte fört, ingen aning.
Nej, men då har jag ju en tilltro till att vi kan jobba med det. Men det som jag däremot har nolltolerans med, det är ju när man inte tar ansvar. Det vill säga att man... Jag kan höra folk som pratar om sina förhållanden och säger, jag köpte några billigt på rea, men säg ingenting till Gunnar. Då blir man så här, menar att det är på riktigt så här mörkar vad ni spenderar för pengar för varandra? För
mig, det är vanligare det än du tror jag.
Alltså ja, för mig är det så här,
det där är ett roligt tema för
det hade också. Varit, det har gjort slut direkt om det framkom att min fru höll på och liksom ljög inför mig bara för att liksom, alltså det, förtroendet
du,
för mig är det
Charlie,
viktiga.
Det finns en affär, fanns kanske, men jag gjorde ett reportage i en affär på Östermalm, väldigt flott butik. Där hade de per automatik, hon skrev ett kvitto till kunden och ett var riktigt. För att det skulle gå att visa upp hemma.
Det är inte klokt.
Så kostar det 10
del. Nej, jag förstår att det
snack
pågår.
Om ett fattigt liv.
Det pågår. Hörrni, blir man lyckligare av att ha pengar, att vara rik, den ständiga frågan. Det sägs att det går en gräns på att man tjänar, vad är det, 30 000 i månaden och sånt där.
Du lyssnade på Kjell A. Nordströms sommarprat, antar jag, för han var inne på det. Jag tyckte det var ganska klokt sagt, att det var ju någonstans där att från 30 till 40 har betydelse, men när du sen kommer upp till 50, där går gränsen för att man inte blir lyckligare. Som månadslönsätt.
Men vad tycker du? Frågan är ju ställd till dig.
Nu var inte det Källa som skulle få frågan.
Nej, det var inte Källa, nej. Just det. Nej, jag tror inte att man blir lyckligare. Jag har sett att man inte blir lyckligare. Jag jobbar med folk som har både inte mycket pengar och som har skitmycket pengar. Och det finns ingen koppling alls. Okay. Däremot måste man ha en schysst grundekonomi för att kunna... Det tror jag. Då kan man vara lycklig. Så jag citerar Kjell bara för att jag tycker att det är någonstans där det ligger. Men man blir inte lyckligare för man har 100 000 till.
Jag tycker ju att svaret är nej, och jag tycker frågan är felaktigt ställd. Det är som att säga, blir man smal av syre? Liksom, nej, det blir man inte, men syre är lite viktigt ändå. Så pengars syfte är inte att göra en lycklig, pengars syfte är att göra ett livet bekvämt.
Ja, men då blir man ju lycklig.
Ja, i alla fall så är det svårare att vara lycklig om det är obekvämt. Alltså man blir inte lycklig av pengar, men man kan åka till sina problem i en finare bil och man kan vakna på morgonen och ha det varmt.
Ja, men det är precis det frågan är ställd. Därför jag tycker det är så konstigt att alla säger
så, att man så jag skulle säga så att lycka, nej. Men det är klurigare att bli lycklig om man inte har det bekvämt. Och pengar gör ju livet bekvämt.
Mm. Jag måste nog säga att jag tror också det. Det vill säga pengar gör en lyckligare. Jag undrar, ser ni som, eftersom ni är så himla inkörda på ekonomi och på, alltså har det tänket kring mycket, kan ni liksom så här, kan ni känna igen en snål person? Fort? Kan ni nästan känna igen det bara genom att titta på det?
Ja, nästan på. Och det är den vidrigaste, alltså girighet är kanske den värsta formen av ondska, och snålhet tenderar ju nästan att ligga där. Så snålhet hatar jag. Jag tycker det är vidrigt.
Men tycker du att det är en snålhet, om man är snål med pengar, tycker du att det ofta rimmar med en slags personlighet?
Ja, men det gör det nog också. Jag ska inte gå in på massa, jag ska inte prata färger.
Det är väl
bara, och den,
snålhet
grej,
det är väl en grej. Det är väl en personlighet. Det är inte snåla människor som blir rika. Alltså för att de snåla människor har ju alltså oftast fokus på...
Ja, men det kan apropå, de väl bli.
Jo, men oftast har de ju fokus på de små sakerna. De går kring och räknar vem åt hur många köttbullar liksom, istället för att fatta livsbesluten. Så jag träffar en rad snåla människor och jag har liksom inget plus för det. Att säga. Ja, men å andra sidan blir det ordning... Men där blir... Du vet... Då sitter man, ska man vara den som är det så här, nu innan vi går, du tog två öl, jag tog en, men så här, herregud, nu, vi hade kunnat prata affärer, vi kunde ha tjänat miljoner på den här timmen om vi gjorde något framåtriktat kul, skapade, du kunde bjudit hem mig till dig nästa gång, men nu är det så här, nej, det är 14. Ja, rätt. Det där har jag jättesvårt. Jag har jättesvårt för det, jag håller med dig. Jag gillar inte snåla människor, därför att jag tycker att det är tråkigt för mig, det är tråkigt för dem och det är tråkigt för deras framtid.
Hur reagerar ni på motsatsen? Hur reagerar ni när ni hör att någon väldigt rik miljardär eller liknande har förskingrat pengar eller placerat på olika öar eller...
Det är också vidrigt.
Det är samma sak.
Ja, för mig är det samma sak. Det är hemskt. Och det pågår ju väldigt, väldigt mycket.
Men vad är det som händer då, tror ni, med när folk får för mycket pengar? Vad är det som...
Jag tror inte det handlar om pengarna alls. Jag tror att det handlar om hur man har tagit sig dit. Och det är därför jag menar att en person som har snålat sig till miljoner kommer fortsätta snåla hela livet. Den som har skitstövlat sig till miljoner kommer vara en miljonär som är skitstövel. Den som har hjälpt människor till miljoner kommer fortsätta hjälpa människor av miljoner. Vi hittar på att det handlar om pengarna. Det är bara att de hamnar i den kolumnen så vi tittar där.
Det är mer som en personlighet.
Men det är en personlighetsfråga. Mm. Det är liksom, finns något amerikanskt citat som jag älskar som är "Sometimes your talents will take you places where your integrity can't keep you." Vissa människor kan ju verkligen få sin egen tv-serie och 100 000 följare och allt vad det är. Men sen när tiden går så ser man, har de integriteten att hålla sig kvar? Snackar de skit eller gör det de säger att de gör? Behandlar de folk schysst, även smikösen, även den som sitter utanför på gatan? Eller är det bara stjärnorna som får liksom behandlingen? Ja.
Om ni skulle säga att ni vill göra någon skillnad med den här podden nu då, och framförallt nu är det 200 nya avsnitt som kommer nu. Mm. Vad är det ni vill göra för skillnad?
Ja, men det är, för mig är det ju som alltså, få folk att bli intresserade och förstå att ekonomi inte är svårt. Det är ju ändå vardagsekonomi som är kanske lite tråkigt uttryck, men det är ju ändå det som vi brinner för. Det
och
är
varför blir världen bättre av det?
Ja, för då får man den här kollen som vi har pratat om. Att då blir man bekväm. Man känner sig inte orolig, man får inte ångest. Jag har inte förstått tidigare, inte ens när vi gjorde mycket tv, hur mycket ångest många har för att kuverten som ramlar in eller mejlen eller Kivra eller min myndighetspost eller man har, att man får en klump i magen när det kommer ett myndighetsbeslut eller någonting från Skatteverket. Där skulle jag vilja fortsätta förändra och på ett underhållande sätt. Det är mitt mål i alla fall.
Och om man skulle utveckla så här, mitt mål är ju att vi fortsätter att göra det lustfyllt och odramatiskt att prata om det här området. Jag tycker att ibland att jag känner att vi är lite som liksom sexualundervisningen på 50-talet liksom så här, kan vi prata om det här med liksom hur det ser ut och vem som gör vad, om det är skönt eller inte skönt. Kan vi få göra det? Och där tror jag vi har liksom, om vi lyckas med det så har vi ju verkligen gjort en samhällsförändring och påverkan. Och det var det som gjorde att vi tackade jag till Lyxfällan, och det är det som gör att vi är rätt. Att kan vi göra detta till ett område som andra som vi kan prata om och ha kul och lyckas och misslyckas och jämföra och så att det inte blir så
tabu. Men också prata så att folk förstår. Vi har ju pratat mycket om det här med ekonomi, alltså ekonominheterna som man ser på tv-kanalerna, att det är väldigt svårt att begripa. Många gånger så förstår inte ens vi, för att journalisterna vill överträffa sig själva och säga svåra saker eller någonting de har gått och läst på så ingen fattar någonting. Det är ju hela grejen, att få folk att fatta att det här är inget svårt. Och det har ingenting med matte att göra. Det har vi pratat mycket om. Men att det har inget så här, jag var dålig på matte i plugget så jag kan inte ekonomi. Det har ju inte alls med varandra att göra.
Hörrni, det är ju jubileum och det innebär ju att jag tänkte att ni skulle få utmana varandra lite grann. Eller?
Oj!
Det kommer nu helt enkelt en liten tävling. Får vi en vignett då, Charlie, eller?
Ja, det kommer det här.
Tackar. Då ska vi se. Då har jag först en första fråga här. Egentligen lite grann en uppmjukningsfråga. Det går främst till Mattias, men den som svarar först vinner. Det finns ju ett uttryck när många människor flyttar in i städer. Men det finns också ett uttryck när folk flyttar från städer.
Rerurering, jag kan inte. Jag kan inte ordet. Fan, den hade du hört, jävlar. Ja.
Vad heter det, Charlie?
Jag måste tänka, urbanisering och är ju när man flyttar in. Och det andra heter...
Det är någonting med rerurering.
Ruralisering.
Nej, inte lisering.
Jo.
Ruralisering.
Men du höll ju på med detta väldigt mycket. Man hade ju hoppats att du hade lärt dig det.
Nej, jag har inte det.
Ah, okay. Men det var en uppgift. Det,
hade,
det,
du, utom... hade du hört det ordet tidigare?
Ja, det hade jag. Utom tävlan var detta.
Okej.
Okej. Då kommer fråga nummer ett.
Mm-hmm.
Och den som säger sitt namn får svara först.
Ja.
Det är en fin vinst i potten.
Okej. Mm-hmm.
Mm. Mm-hmm.
Vilket är världens högst värderade företag?
Mattias?
Ja.
Apple.
Tackar.
Så jävla typiskt att du får ditt bolag.
Och hur mycket vet du ungefär i summan där?
Får det är flera
du...
tusen.
Ja, det är ju...
Berges flera tusen.
Ja. Nej, men det är jävligt mycket pengar alltså. Det är många miljarder. Jag vågar inte säga det.
Nej, det är
men...
2 triljoner dollar.
Ja.
Mm. Mm. Mer än ett genomsnittligt land.
Det vill säga 1 000 miljarder. Eller 1 miljon. Vad var det hon sa, SD-tjejen? 10 000 euro.
Ja, 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 miljoners miljoner.
1 miljard triljoner svenska kronor. Okej. Okay. Får skärpa dig, Charlie. Vilka 5 företag har en värdering över 1 triljon?
Mattias.
Varsågod.
Apple. Toyota.
Toyota?
Ja.
Det, frågan går över till Charlie.
Ja, oh, fan. Nej, det här är ju inte min...
Ja, men något till kan Tesla. Du komma på.
Tesla.
Nej, det tror jag inte heller. Jag måste tänka större. Det är något fastighetsimperium eller något.
Vi ska inte hålla oss kvar lite där på den Apple-sidan, tror
ja,
ni.
Ja, just det. Men vi har Microsoft, klart.
Microsoft är
tackar.
Där.
Självklart Microsoft.
Mm. 2 till ganska självklara i
ja,
den.
Ja, då säger jag Google.
Tackar.
Ja, och...
Alibaba.
Facebook.
Microsoft.
Microsoft.
Så vi har alltså Apple, Google, Amazon, Microsoft.
Ja, Amazon. Amazon. Oh my fan. Ja, det där var inte bra.
Men alltså. Sen har vi också Saudi.
Mm.
Det kunde man ju tänka sig. Ja, Saudi Aramco, det vill säga Saudi Arabian American Oil Company.
Mm.
Okej, okay, det står då, kan man säga, 1-0 till Mattias när vi fortsätter. Tidigare var Volvo, Ericsson och Svea högst värderade företag. Men vilket är det idag?
Sveriges högst värderade företag.
Sveriges, förlåt.
Det är mycket börsfrågor här. Jag är ju så här indexfond som någon kille.
Men det här tänker jag lite grann. Mattias. Kunskap. Ja.
Astra.
Varsågod.
Tack.
2-0. Nu tar du det här, Charlie. Det här blir jag väldigt imponerad om ni kan. Det är nästan
skönt inspelet. Och den här tar du, Charlie. Och sen, det här blir imponerad om ni kan.
Det här är, det är nästan bara amerikaner som fått Nobels ekonomipris. Men 3 svensktalande har fått det. Vilka? Det räcker med att ni kan 2. Svensktalande. Jag kan hjälpa dig. Det kan vara någon från Finland också.
Det kan vara någon från Finland också, ja.
Kanske en borde ni i alla fall kunna, pojkar.
Ja, det här är dåligt, fast det är ju inte...
Nobels ekonomipris. Jag tar lite champagne så länge.
Till ekonomipriset till Nobels minne. Här brukar vi ta in Mikael Dahlén.
Ja, Mikael Dahlén på svaret.
Ja, nu är inte Mikael här.
Nu är inte Mikael här. Nej. Mikael, kan du komma?
Ja. Okej. Okay.
Jag vet att Kahneman har fått Nobelpriset, men jag tror inte han kan...
Nej, jag kan inte, jag lägger mig platt.
Gunnar Myrdal, ringer en klocka kanske?
Ja, men det hade jag ingen aning om att han har fått Nobelpriset. Nej.
Bertil Ohlin, 77, kan man nämna.
Gamla Bertil.
Och så den finländska, svenska...
Du var ändå...
Gamla Berra ju, alltså... Ja. Och sen har vi Benke Holmström. Bengt Benke Holmström.
Bengt Benke Holmström.
2016 är ju ganska nyssens.
Ja, det borde man fan.
Det finns lite grann här.
Nej, jag skäms inte.
Nej, tycker jag inte ni ska göra. Men jag tycker det är så skojigt med frågesport. Så att jag tycker ni ska föra in lite det programmet.
Bra.
Har du några frågor om folksager eller något?
Men jag säger grattis till Mattias.
Ja, tack.
Du vinner en trisslott, varsågod.
Åh,
herregud.
Nämen, vad gullig du är.
Och jag vill ha halva om du vinner över 1 miljon.
Ja, men så du kan få halva
det. Skulle du säga att det är som en kulturell regel? Att det finns en så här, om man ger bort en trisslott.
Alltid, men man måste uttala det. Annars kan det bli sjukt dålig stämning.
Ja.
Men, vad var det?
Du nej, men Katja sa nu att om det blir mer än 1 miljon så ska du ge henne hälften.
Ja, just det.
Är det mindre än 1 miljon så ska du, då får du uppenbarligen behålla dig själv. Då tolkar jag regeln som här.
Precis.
Ja, jag vet inte.
Okay. Fast jag kommer ju dela med mig i alla fall.
Till också lite till Charlie. Men med det sagt så undrar jag ett par saker till innan vi ska avrunda. Det är det här med lotteri och en trisslott. Är det liksom korkat att köpa en trisslott?
Absolut. Absolut. Ja. Det är bara att gå in och kolla på deras bokföring. Ser man att de tjänar fruktansvärt mycket pengar. Chansen att vinna är pytteliten i jämförelse med vad priset på lotten är. Jag köper dock en trisslott per år. Mm. Och den lägger jag i julklappsspelet. För det blir så fruktansvärt dålig stämning. Jag älskar dålig stämning. Därför att man tänker så här, det är ju inte, det är noll, det är bara papper, det är noll. Men är det 1 miljon och jag valde raggsocker istället, då kommer jag aldrig förlåta mig själv. Så alla håller på att hetsa. Och det är som börs, inte, det är så att det finns spekulation.
Ja, det är faktiskt roligt.
Det är jättekul.
Mm. Och jag har också en, får jag ställa en person privat fråga?
Oh ja.
Jag vill hemskt gärna ha, det har jag alltid velat ha, jag vill ha en pool. Då kan man ju tycka sig, ja, det kanske är bra att ha en tomt då. Mm. Nu har jag inte det, men skit i det, för att det kommer sen.
En bilpool eller något kan ni börja med.
Men jag vill ha en pool.
Ja.
Hur går man tillväga då?
Nummer 1. Ja. Flytta till ett varmt land. Mm. Där det är någon poäng att ha en pool överhuvudtaget. Mm. Ja, det brukar nästan finnas. Det är dags för dig att flytta utomlands.
Jättebra tips. Ja. Tack så mycket. Kan inte du skrapa lotten? För nu undrar jag, tror jag alla lyssnar hur det blev. Och medan du gör det, så Charlie och Mattias, jag tänker mig att det är ert sista program. Så jag skulle vilja att...
Och så att det var vårt sista program.
Nej, men 1, 2, ja, det sa jag, var konstigt.
Ja, det lät lite, också så här, det var lite så creepy. Så.
Men det var det sista.
Det kan det vara.
Det var det sista på den här 200-eran.
Ja,
just kommer det nytt. Och då tänkte jag att Charlie, om du ville säga några välvalda ord till Mattias.
Ja, men Mattias, du är ju en av mina absolut roligaste kompisar.
Nej, vänta nu, det blir jättekonstigt detta nu, för att han säger jättefina saker och så skrapar du.
Mattias... Jag fick en order av att skrapa.
Ja, det var dåligt av mig, det var osorterat.
Men jag är snart klar.
Ja, hur mycket har du vunnit?
Så där skrapar man ju inte en trisslott.
Nej.
Jo.
Skrapa inte kontrollrutan nu bara.
100 000, 1 miljon, 100 000, 10 000, 10 000.
Nej. Ingen vinst?
Ingen vinst.
Nej. Men det...
Nej, det vart ingenting.
Han ljuger ju.
Ja, okej, där är du.
Nu så.
Ordning i klassen. Mm.
Nummer 1. Vilken tur att det inte var någon vinst. Mm. Tänk om det hade varit 1 miljon. Förstå hur besvärande det hade varit för oss som sitter och rerar om att göra inte sånt där. Liksom, kör det lugnt skit. Och så hade Mattias fått den. Men Mattias, hur fick den 1 miljon? Nej, jag fick den på 3. Alltså, det skulle nästan vara negativt för dig. Och nu vann. Hade vi kunnat skänka de pengarna till?
Ja, säg något fint till mig. Med
Nej, men du är en av mina roligaste kompisar. Det är ju, jag kan alltid lita på dig och jag vet att du kan lita på mig. Och vi ringer ju varandra ibland bara för att det är så här. Nu måste jag bolla det här i mitt liv. Och det är ju coolt därför att det är inte så många människor man lär känna i vuxen ålder som man på riktigt blir kompisar med. Vi har ju gjort både tv-serier och poddinspelningar och andra projekt som man i ärlighetens namn vet i efterhand att just de gjorde vi bara som en ursäkt för att hänga. Och det tycker jag är roligt. Vi är ju olika och kan be mig dra åt helvete på ett väldigt trevligt sätt. Så jag vet att du är på mitt lag, men du håller inte helt på och lyssnar och håller med. Så det tycker jag är kul. Antingen, man har oftast massa människor som är lika en själv, eller så har man dem inte. Mattias är en ganska udda fågel i mitt liv, men ändå finns det liksom någon typ av ömsesidig respekt där.
Och då, ja, vad fint, vad spontant. Och bara en liten kort som man har ibland på sådana utvecklingssamtal. Så är det något du tycker han skulle kunna bli bättre på och bära med sig in i program 201? Som, ja, bättre på överhuvudtaget?
Jag måste tänka. Det var en mycket svårare fråga, tycker jag. Mattias kan ibland få såna ångestattacker. Vi måste bli bättre. Så att det kommer en känsla över dig, Mattias, att så här, nu måste vi, fan, nu har vi en riktig gäst, eller nu är det många som lyssnar, eller nu har vi en sponsor, nu måste vi skärpa oss. Och då är ditt liksom go-to-ställe alltid att jag och Oskar ska göra mer grejer. Det är aldrig att du ska göra någonting för att vi ska bli bättre, utan det är, fan, nu är det, nu måste vi skärpa oss. Har du koll nu? Det kan jag ju tycka då, att du skulle kunna, kanske när de här ångestattackerna kommer över dig, skulle kunna kanalisera den mot vad du kan göra istället för vad jag kan göra.
Men jag gör ju det först och så väntar jag på att det ska hända något.
Ja. Nu kände jag att min feedback inte
togs
emot riktigt.
Jag skulle säga så här, i skolans värld, man får också lära sig när man har fått feedback, vad säger man då, Mattias?
Tack.
Punkt.
Punkt.
Tack.
Tack, ja, men jag sa ju det. Jag tackar så hjärtligt.
Tack.
Nej, och jag måste ju få säga något fint
till Charlie.
Ja, och då vill jag säga att det som är så roligt med Charlie är att han är Också inte bara min roligaste, eller bland de roligaste, han är också bland de absolut bästa kompisarna. Och det härliga är att vi, nu pratar vi ju rätt mycket eftersom vi poddar så ofta, men vi behöver inte höras och det finns ingen startsträcka alls på någonting. Sen det som han skulle kunna bli bättre på.
Jag tittar på honom.
Det som du skulle kunna bli bättre på är att inte vara fullt så jävla cool hela tiden med att saker bara ordnar sig. För det gör inte det bara på automatik. Ibland måste man... Så. Du måste säga att du ska fånga upp min ångest lite bättre då. Mm. När den kommer.
Mm.
Det kanske är så.
Jag hör vad du säger.
Ja,
jag tack. Ska jobba på det. Tack.
Nej, nu måste jag ta lite.
Vill ni tillägga någonting, säga något kärleksfullt till era lyssnare? Det har ni redan gjort. Men ja.
Det jag kan säga kärleksfullt till våra lyssnare, det är så, det som har hänt det senaste året, som ju varit som en lavin, det är ju en dramatisk ökning av hur mycket mejl och liksom inspel vi får från våra lyssnare. Det har verkligen hänt mellan avsnitt 150 och avsnitt 200. Och det, är ju, det gör ju vårt jobb så otroligt mycket lättare och roligare. För att podda är ju lite som att göra radio, som att göra tv, att man pratar ju bara in i ett svart hål och sen hoppas man att någon där borta har någon nytta av det. Men när vi får skit, när vi inte har ställt tillräckligt tuffa frågor eller vi får förslag på ämnen eller den här gästen borde vi ha eller nu har varit mycket sånt här. Och ibland så tar vi folk på så mycket allvar så att vi säger, men kom hit då, får du göra det och sådana saker. Men det tycker jag ju är, det uppskattar jag jättemycket med våra lyssnare, det kan ni göra ännu mer. Jag tror att man hittar på, bara för att man kanske har sett oss på tv eller något annat, att det skulle vara någon, så här, någon startsträcka eller liksom så här, men gud, inte kan väl jag bara höra av mig med det här. Men vi är ju på riktigt, vi läser allt och vi svarar på allt, eller Mattias svarar på allt.
Jag tänkte säga det, det var för du sitter och tycker det är så jävla bra, så mycket frågor. Det är för du har ju aldrig svarat på något. Nej, men det tycker vi verkligen är superkul.
Det är en stor förändring. Det är ju jättekul, och hade det inte varit corona så hade vi kört den här 200-an, bjudit in alla våra lyssnare och kört en live någonstans bara för att få chans att hänga med.
Men det
vi
gör
är väldigt
vi avsnitt
stolta.
300.
Ja, det gör vi avsnitt 300. Vi har tänkt att sitta på Nook idag, som jag berättade för dig. Mm. Vi hade ju tänkt att sitta live där bara för att också Alex har varit som lever bland annat och har varit med i podden också. Men det får bli 300 igen.
Mm.
Men det var en otrolig ära att få ha dig med, Katis.
Det har varit fantastiskt kul.
Mysigt.
Ja, mycket trevligt. Ja, nu, då skålar vi och säger stort grattis till er.
Tack så hjärtligt.
Lycka till. Tack. Framöver, pojkar.
Tack.